Han drömde om en karriär inom sport eller musik, men blev författare med det sociala engagemanget som sin stora drivkraft. Hans debutbok Blir du ledsen om jag dör kom ut 2022 och gjorde succé. Och numera är han en känd röst i det offentliga samtalet. Månadens ansikte i juli tillhör Nicolas Lunaba.
Jag hade en idé om att jag skulle bli antingen basketproffs eller rapstjärna. Men sen insåg jag att fan, min talang tryter på båda områdena. Så då var jag tvungen att extra knäcka, och föreningen som jag spelade för, Malmös basket, de startade ett projekt som hette Hela Malmö, ett skolprojekt. Och då tänkte jag, men det är perfekt, för då kan jag gå ut på timmar och jobba i områdena. Men det första som hände när jag kom ut på Holmaskolan i Malmö, det var att jag blev fullständigt kär i arbetet och jag insåg att detta är vad jag vill ägna mitt liv åt. Det vill säga praktiskt förändringsarbete med fokus på barn och unga. Sen har det ju tagit sig helt andra vägar. På den tiden var det helt otänkbart att jag skulle bli en skrivande person, och jag var inte särskilt politiskt intresserad. Men det var så det tog sin början. Jag behövde tjäna cash. Och sen så insåg jag att detta är vad jag vill göra.
Drygt 20 år efter att Nicolas Lunaba flyttat från uppväxtstaden Lund, när han fått ett kontrakt som basketproffs i Malbas, träffar jag honom på innergården till det bostadsrättshus i centrala Malmö där han numera bor med sin familj.
På den tiden upplevde jag att Lund, med alla de minnen som hemsökte mig där, och stadens, som jag upplevde det då, begränsningar, och alla möjligheter som fanns i Malmö tog mig till Malmö.
Har du ångrat att du flyttar hit?
Absolut inte. Malmö är staden i mitt hjärta, så jag älskar att bo här.
Gick det bra i basketen då? Hur långt kom du, så att säga?
Jo, alltså, under förutsättningarna, eller vad ska man säga, så gick det bra. För att jag tog mig till eliten, som jag hade drömt om att göra. Så jag spelade då på liganivå och jag fick lön för att spela. Sen att det var en skitlön på 5000 spänn innan skatt som mest. Det är inte mycket till proffsliv. Men jag tog mig i alla fall till eliten, och jag hade möjligheten att, för det där sista året innan jag slutade som väldigt ung när jag var 23. Då hade jag minst 3 proffsanbud som skulle ge mig en heltidslön. Och dessutom hade jag fått anbud från 2 universitet i USA att spela på fullt stipendium. Och då kan man ju fråga sig varför jag inte gjorde det. Och då är svaret på frågan att det inte var en särskilt lyckad karriär. Därför att jag var alldeles för rädd, jag var alldeles för feg på många sätt. Så på sätt och vis objektivt, relativt lyckad karriär. Men eftersom jag inte löpte linan ut, så får det också betraktas som ett misslyckande. Samtidigt som jag lärde mig väldigt, väldigt mycket av det. Inte minst mycket om mig själv.
Du sa att du, förutom att bli basketproffs, drömde du om att bli rappare. Hur kom det sig då?
Jo, men nu så här i efterhand så var det inte så mycket rappare som raptextförfattare som jag tyckte bäst om. Jag hade scenskräck, kan man säga, och det är inte skitsmart att ha om man ska vara en kaxig rappare. Så, men det var skrivandet mer än någonting annat som jag gillade. Och då ser du själv att då finns det en övergång från raptextförfattandet eller skrivandet till att skriva andra typer av texter.
Och nu är du författare. Hur kom det sig att du började skriva då?
Alltså nu, så här i efterhand, nu när jag är 43, så ser jag en tydlig linje från då jag var väldigt, väldigt ung och tecknade i min ensamhet på rummet. Och sen så började jag skriva raptexter, och sen någon gång efter 20 så tröttnade jag på det. Man skulle kunna säga att det skedde i samband med mitt, om man så vill, politiska uppvaknande. Jag kände att jag måste börja formulera mig på ett annat sätt. Jag måste utveckla ett rikare ordförråd. Jag måste kunna debattera och så vidare. Alltså som en del av mitt jobb, men också som en del av min personliga utveckling. Och då började med att jag läste kopiösa mängder böcker. Och jag skrev dagboksanteckningar, och sakta så började jag drömma om att bli författare. inte så mycket för ärans skull, men som någon sorts, om jag får citera Annie Ernaux i hennes Nobeltal, där hon säger: jag skriver för att hämnas mitt släkte. Och det är också någonting jag känt mycket i efterhand, att skrivandet handlar om att ta plats, om att kräva att bli lyssnad till.
Du har skrivit två böcker, och den första, Blir du ledsen om jag dör, kan du berätta lite om den?
2012 flyttade en pojke in hos mig som jag valde att ta hand om, som befann sig på glid, kan man säga, och under rätt märkliga former, under en väldigt kaotisk period i Malmö, så valde jag att ta mig an den här pojken. Och det var då alltså jag började föra anteckningar, och jag hittade tidigt någon sorts ton eller form, kanske snarare. Jag började rikta mig till honom, till ett du. Så jag skrev brev till honom. Och sen så hade jag det här stoffet under lång tid. Jag bearbetade det, försökte få ihop det, misslyckades. Tills jag tog mig samman ungefär år 2020, alltså mer än 8 år efter att jag hade börjat skriva, och skrev skiten från början till slut. Och sen så skulle jag börja med väldigt skört självförtroende då skicka det till förlagen. Men då ringde Sommar i P1 och personalen och frågade om jag ville sommarprata. Utan att ha någon aning om att jag skrev utifrån mitt sociala arbete. Och då så sa jag att ja, det vill jag. Så frågade de: har du någon idé om vad du vill prata om? Så sa jag: ja, jag har ett 300-sidigt bokmanus som jag vill använda. Och så använde jag det bokmanuset, spelade in sommarpratet, och då behövde jag inte gå till förlagen, utan då började de höra av sig. Så 1 år senare på dagen så kom den här boken ut. Den andra boken heter Dagbok från 20-talet, och det är alltså dagboksanteckningar från sommaren 2022. Jag bara började skriva om mina upplevelser. Så jag skrev i rasande fart under 2-3 månaders tid. Skickade det till min förläggare som sa: vi ger ut, och sen så gav vi ut den 1 år senare. Så att medan den ena tog 10 år från det att jag började tills att den gavs ut, så tog den andra boken inte mer än 3 månader att få ihop.
Båda böckerna tar avstamp i Nicolas Lunabas sociala engagemang och den frustration han upplever kring samhällets sätt att ta sig an barn och unga som lever i utsatta förhållanden. Men även om det finns en stor tillfredsställelse i att ha uppnått en position där han blir lyssnad på och tagen på allvar, är det också ett risktagande att skriva utifrån den egna erfarenheten.
Självbiografiskt skrivande innefattar ju andra människor. Vi lever ju inte isolerade, utan vi är ju sociala varelser. Det betyder att så fort du börjar skriva om dig själv så skriver du också om andra. Eller skriver ut andra. Så att det är etiskt problematiskt att göra det. Som litterär form så är det skitsvårt egentligen att få rätt. Även om man tar Elijah som är pojken i min första bok, så är det inte bara mig själv jag lämnar ut, utan också honom. Och då är ju ett stort problem här att han säger ja till allt. En av anledningarna till att jag höll på manuset, det var för att han behövde vara vuxen när han skulle läsa det. Och kunna ta ställning till det på riktigt. Så han fick nys om det när han var 16, men boken kom ut när han var 24. Och det var väldigt bra, därför att då kunde jag föra vuxna samtal med honom. Men det är ändå så att jag har tagit makten över honom, hans berättelse, hans röst. Och hur man än vrider och vänder på det så är det problematiskt. I mitt fall så är det också människor som är väldigt farliga, en del av dem. Så när jag skrev om dem så var de barn, många av dem. 16, 17 år gamla. Men 10 år senare så var, eller är några av dem, några av Malmös kanske farligaste människor. Jag försökte liksom skriva så nära in på verkligheten jag kunde. Föra in verkligheten i litteraturen, om man så vill. Men vad som hände sen, det var ju det omvända nästan. Att det slog tillbaka. Så att det jag hade skrivit, utifrån det mötte jag verkligheten. Och detta var jag på, vad ska man säga, ett intellektuellt plan fullt medveten om. Men det är något annat när man står där. Ja, men på ett litterärt evenemang och det står någon gangster längst bak och stirrar på en. Alltså det kan följas av ett visst obehag. Så en hel del sådana incidenter, men för det mesta så har det bara varit väldigt, 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 väldigt vackert och förlösande på många sätt.
Och Elijah då, pojken som nu är en ung man som boken också handlar om, vad tycker han om boken så att säga?
Det är spännande för att när jag har varit runt och pratat om boken så säger människor fan vad hård du är mot pojken och att det inte är riktigt rätt att jag gör som jag gör. Det vill säga som jag beskriver honom och vårt liv. Samtidigt så kände jag att jag vill vara så ärlig jag kan vara. Och då kommer obehagligheter framkomma. När en del har läst boken så har de ifrågasatt det. Elijah däremot, när han läste det fullständiga manuset, då var det vid flera tillfällen han som den enda läsaren hittills faktiskt sa: där kunde du ha gått längre, varför utforskade du inte det ännu mer? Det där hände, varför tog du inte med det? Det som också är fint med honom är att han på sätt och vis, hybris som han hade, Malmöpåg som han är, så hade han en större tilltro till det jag skrev än jag själv hade. Så han sa: Nick, du ska få se, en dag kommer det här bli en bok.
Genom sitt jobb med organisationen Hela Malmö som bedriver ett förändringsarbete med utgångspunkt i unga människors situation på framförallt Nydala, ett av stadens socioekonomiskt utsatta områden, har Nicolas Lunaba i 20 års tid upplevt på nära håll vad skillnaderna i levnadsvillkor mellan olika grupper kan få för konsekvenser för samhället. Och nu lämnar han organisationen, åtminstone yrkesmässigt, för att på heltid ägna sig åt att skriva och att åka runt och föreläsa. Men vad grundar sig detta stora sociala engagemang i?
Det är rätt spännande, för att jag brukar svara på den frågan att det grundar sig i uppenbar passion för människor, unga människor, att praktiskt jobba med förändringsarbete. Jag har upptäckt för mig själv att liksom hoppet är ett verb. Och är jag handlingskraftig och jag gör någonting så känner jag också att världen är mycket mer meningsfull för mig. Men det är spännande för att jag var i år i Finland och träffade min förläggare där för första gången. Och då så stod vi och pratade och så frågade jag hur hon mådde. Jag fick en känsla av att hon inte mådde så bra. Och sen så satte vi oss och pratade på kvällen och då sa hon: du är en högkänslig person, tror jag. Dels därför att hon då hade läst min bok och kanske hört intervjuer och sen också hennes första intryck av mig. Och sen har jag snackat med min sambo om det och reflekterat lite över det. Jag tror att det är så det är också. Jag har väldigt, väldigt lätt för att känna väldigt starkt för människor. Jag tror att det är det också som har gjort att jag kanske då känner väldigt starkt för vad unga människor går igenom. Och har en närvaro också inom mig i relation till det barn jag var, skulle jag tro. Och jag tror att det har att göra med att jag är känslig eller högkänslig. Och det har nog på många sätt i positiv bemärkelse bidragit till mitt jobb.
Hur har det konkret sett ut, så att säga, det här jobbet?
Alltså jobbet har väl, om jag ska beskriva det väldigt förenklat, så har jobbet handlat om att på olika sätt försöka skapa bättre förutsättningar för unga människor att leva värdiga liv. Vara på något sätt deras beskyddare i social, materiell mening. Men det andra som då har gått hand i hand med mitt skrivande, det är att om man så vill bilda opinion. Alltså att klä de här erfarenheterna i ord.
Vad är det viktigaste att förändra?
Allt det här egentligen handlar om det är att förändra den enskilda människans tillvaro till det bättre. Och för att göra det så måste man också få syn på vad innebär detta? Vad innebär det att leva, i mitt fall, i ett miljonprogramsområde med en ensamstående mamma under existensminimum? Med en bror som var involverad i ungdomskriminalitet och jag som försökte utgöra någon sorts motpol till honom. Vad är det för liv? Hur hamnade vi här? Vad hade kunnat ske på politisk nivå för att förändra de här omständigheterna? Vad var socialtjänsten? Hur funkade skolan? Föreningslivet? Polisen? När jag skriver om det lilla livet, mitt lilla liv, så får jag också syn på mönster, strukturer och så.
Den här serien som vi har i Skånes taltidning heter Månadens ansikte. Och då är en sak som är gemensamt för alla som blir intervjuade är att man får frågan: hur ser du ut?
Jag är 1,78 lång. Jag börjar få vitt skägg på min haka Det är sen barnen kom. Det kommer i rasande fart. Samma sak att jag håller på att förlora håret på mitt huvud, så jag är hyvelrakad. Nästan alltid klädd i svart. Ibland när jag sitter på kafé och skriver, 90% av tiden så har jag keps på mig. Ja, det är så jag ser ut, tror jag. Skulle du hålla med?
Absolut, men du har, när jag ser skymtar lite tatueringar.
Ja, sen har jag tatueringar också. På rygg, bröst, vänster arm. Det stämmer. Det ena är en bild på en bonde som har fällt en kung. Det andra är en bild som symboliserar mig och Elijah. Han har en likadan tatuering, det är på oss då. Och så står det någonting som han brukar säga, in progress. På mitt bröst så har jag en tatuering där det står left. På min rygg så har jag det mina vänner ibland kallar fängelsetatueringar. Även om de inte gjordes i något fängelse, men de ser ut som fängelsetatueringar. Och det är en symbol av min mamma som jag gjorde när jag var 19. Strax efter att hon gick bort. Och sen en tatuering som jag gjorde, dum som jag är, med 4 nålar i Thailand. Den värsta smärta jag uthärdat. Jag vet inte ens vad den symboliserar. Och sen en tatuering också som jag gjorde i Peru, som symboliserar en kolibri.
Både blir du ledsen om jag dör och dagbok från 20-talet finns som talbok med text och punktskriftsbok. Den tredje boken är under arbete och även den bygger på självbiografiskt material.
Och det kan man väl säga handlar om min morfars liv. Han var soldat i andra världskriget. Men kanske framförallt det sociala arvet. Hur vi påverkas av att ha släktingar som har trauman, krigstrauman. Också då någon sorts skildring, i alla fall i sin nuvarande form, av hur jag är som pappa.
Men vilket land stred din morfar i andra världskriget för?
Ja, jag är halv spanjor och halv finne. Född i Spanien, kom till Sverige, är på alla sätt rotlös. Jag och min bror, vi hade inga släktingar som vi stod särskilt nära förutom vår mamma. Så att vi hade ingen koppling till vare sig Finland eller Spanien. Men mamma då, som också på sätt och vis blev lämnad av sin pappa i likhet med mig och min bror, hon behövde skapa någon sorts myt eller hjälte av den här frånvarande soldatpappan, eller känslomässigt frånvarande soldatpappan, avståndstagande personen, som då stred på finnarnas sida mot ryssarna. Så att där ser du, mamma har övergivit. Jag fick reda på när jag började researcha och kommit i kontakt med många släktingar i Finland, så insåg jag och läste mig till att han i sin tur har övergetts av sin pappa. Så jag kommer från en lång ett släktled av stor smärta och erfarenhet av att bli övergivna.
Hur är det att skriva om det och rota i den historien då? Och liksom gestalta det språkligt?
Hade jag varit för känslomässigt upptagen av det, så tror jag att det hade varit mer ångestladdat. Men det är det inte, utan det är mer än någonting annat, så är det väldigt stimulerande och intressant att lära sig en massa nya saker. Och också få syn på saker om sig själv som gör att man förstår sig själv och andra lite bättre. Så ju mer jag har fått veta om min morfar, desto mer förstår jag honom. Och mer försonande kan jag också vara. Det här låter ju för jävligt att säga, men när han fick demens och närminnet påverkades, då behövde han inte förhålla sig till sina rädslor och de sociala faktorerna, utan då började han öppna upp. Och det gjorde också att våra sista år var våra finaste år. Ja, så sånt hjälper skrivandet en med. Man kommer närmare livet.
Och dina då ursprung, så att säga, så att du har en förälder som är från Spanien och en som har finska rötter. Har det påverkat ditt språk? Pratar du de språken?
Nej, jag höll på att säga tvärtom. Jag var väldigt upptagen under många år med det här identitetssökandet. Är jag finne, spanjor, är jag blatte, svenne, var är jag i det här samhället som avkräver av en att man bekänner färg, bokstavligt talat. så har jag insett mer än någonting annat att det jag formats av är klass. Så det som har format mig, det är materiella, ekonomiska, sociala, politiska omständigheter som svenneblatte från samhällets lägre skikt. Snarare är det avsaknad av tillhörighet som har skapat mig och gett mig en tillhörighetskänsla. Hej pappa! Hej Bisa! Är det bra?
Ja.
Ska ni säga vad ni heter?
Olivia,
vad heter du?
Dahlia.
Ja.
Vi är strax klara.
Vet ni vad? Mm. Jag måste bara prata klart, okej? Okay?
Okay. Vet du när den är klar?
Nej, om jag har lärt mig någonting så är det att inte stressa. Men det jag ska göra med den här nu och det jag upplever till skillnad från de föregående två egentligen, det är en större njutning, tror jag. Så lugn och ro. Jag planerar väl att skriva i 2 år till, kanske.
Vad ska ni göra nu?
Vi ska gå och träffa kompisar.
Mm-hmm.
Är ni helt klara?
Ja.
Nicolas Lunaba var alltså som var juli månads ansikt i Skånes taltidning. Och här på slutet hördes också hans döttrar Olivia och Dahlia. Reporter var Gunilla Kracht.